Och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört från min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Okej. Jag tänker också så här, det här var en parentes. Jag vet inte om, man kan ha en sån här bild av att en präst, då är man ju superfrum och har koll på allting och liksom bara lever och liksom ständigt i Guds ord och bara läser Bibeln hela dagen och så. Jag möter det ibland så att man har den bilden av att vara en präst. Ja, så kan det ju se ut ibland. Men ofta så ser min vardag ut precis som din. Att man har mycket att göra på jobbet, det ena mötet efter det andra, människor att prata med, saker att besluta. Jag har samma ICA-kasse som jag bär hem, eller kokkasse som du har, samma avfallspåse som ska ut till soptunnan, samma bil som ska tvättas och som behöver städas, samma barn som behöver snytas och rakas, och samma man som behöver åka. Omsorg och kärlek och bemötande och så vidare. Samma räkningar också som ska betalas och så vidare. Och någonstans mitt i hela den här i veckan så kan man bara känna, oj just det, Jesus, nu skulle jag ju gå tillsammans med dig också. Jag skulle ju läsa något bibelord här med tillsammans med dig och få liksom mitt in så. Och då tycker jag det är så skönt att komma till söndagen och till gudstjänsten. För oavsett vad det är för predikan, kan ju vara en jättedålig predikan, så läser man i alla fall Guds ord. För mig så är det en helig stund att få ta in ifrån Herren själv och få höra. Och kanske så är detta din stund i veckan då du verkligen får höra och få ta in och få läsa och vara i Guds ord. Så ta tillvara på den stunden, min vän. Min vardag ser precis som din, ungefär. Med några variationer. Ta tillvara på den här stunden. Och få veta att okej, nu är jag här och ingen annanstans. Och jag får läsa och jag får hämta ifrån Guds ord. Det bibelord som vi precis läste, där kommer jag prata utifrån tre stycken ord. Temat är att växa i tro. Jag kommer att röra mig kring att vara älskad, att vara utvald och att bära frukt. Att vara älskad, att vara utvald och att bära frukt. Vad har kärlek och tro med varandra att göra egentligen? Vi kan tänka att tron, en aspekt av tron, det är att det är någonting som jag litar på. Det är kunskap, det är ett församthållande. Det är en av aspekterna kring tron. Man kan också uppleva ibland att det handlar väldigt mycket om kunskap ifrån Bibeln och en massa ändlösa predikningar som jag ska sätta, liksom, ta mig igenom på något sätt. Och någonstans när jag kommit dit och alla dessa predikningar så kanske det har hänt någonting med mig. Lite frummare och lite mer helgad. Och så tänker vi att växa i tro handlar om att växa i kunskap. Och där tror jag att vi gör ett stort misstag. När Jesus talar här så talar han om att växa i tro handlar om att växa i kärlek. Det handlar om att växa i kärlek. Det är viktigt med kunskap. Det är jätteviktigt med kunskap. Kristen tro handlar inte om att checka in hjärnan i en byrålåda och så stänga liksom lite snabbt och inte plocka fram den förrän efter söndags gudstjänst. Utan för en av de stora aspekterna för mig att vara en kristen, det är för att jag vet, jag tänker att Jesus är en historisk person. Det som står i Bibeln är fakta, någonting som har en hög historicitet. Det är inte bara liksom några myter, utan det är sant. Så kunskapen är jätteviktig. Det som är att hålla det för sant är jätteviktigt. Men om kunskap, om det bara handlar om detta, så missar vi en stor del av vad det innebär att vara en lärjunge och att följa Jesus. Det stora handlar om att ha en relation med Gud. Det är det första. Att ha en relation med Gud. Och i alla relationer så är det inte bara kunskap. Jag älskar min man. Och det är inte bara så att jag vet saker om honom, eller hur? Det är inte så att jag fick ett papper, fakta, Per Nilsson, så här och så här och så här och så här är han. Är han någonting att liksom hänga i julgranen? Ja, det verkar han vara. Jag tar honom, här och så. Utan det bygger ju på en djup och ömsesidig kärlek och relation. Jag vill ju inte bara ha kunskap om honom. Utan jag vill ju vara med honom. Eller hur? Jag sa att alltså jag vill det i alla fall. Ni ska ju vara mina egna. I alla relationer så är det kärleken som ligger djupast. Och vi är kallade att älska. Vi är kallade att älska. Och det är så svårt att ge någonting som vi inte själva har tagit emot. Det är jättesvårt. Man behöver inte verka speciellt länge som präst och själavårdare för att se att vi alla har svårt med kärleken. Vi alla här inne, och ni som lyssnar på detta i er telefon eller data i efterhand. Vi har alla svårt med kärleken. Det är tufft för oss. Jesus säger att det främsta budet, det sammanfattar han så här: vi ska älska Gud, vi ska älska vår nästa och vi ska älska oss själva. Om vi gör det så funkar det mesta. Tänk om vi hade gjort det och den här världen hade sett så enormt annorlunda. Om vi hade älskat Gud, om vi hade älskat vår nästa och om vi hade älskat oss själva. Men så ser det inte ut. I bästa fall så kan vi ha Gud i bakgrunden i våra liv. Låta fram honom lite när vi känner för det. I bästa fall så kan vi älska vår nästa när vi själva känner för det. Eller vinner på det. Och ofta så har vi oss själva i främsta rummet som nummer ett. Och tänker bara på oss själva. Varför jag ut av detta? Det är en sån fråga som jag skulle säga går igenom vår kultur ständigt. Varför jag ut av detta? Varför jag ut av den här relationen? Varför jag ut av den här, att vara med i den här kyrkan? Vad kan ni erbjuda mig? Varför jag ut av att vara vän med dig? Varför jag ut av den här gudstjänsten? Varför jag ut av? När vi tappar och förvränger relationen till Gud, när vi tappar och förvränger relationen till vår nästa och när vi förvränger relationen till oss själva, så blir vi fullständigt förvirrade. Och det är den frukt som vi ser av, som vi ser i vårt samhälle idag. Vi har förvrängt relationen till Gud, vi har tappat relationen och vår kärleksrelation till vår nästa. Och vi har förvrängt och fullständigt förvirrade i våra relationer till oss själva. Helt förvirrade. Det finns en liten strof i det här bibelordet. Där det står så här: ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. botten i våra liv, den absoluta botten, det är inte ett fullständigt mörker. Det är inte en fullständig ensamhet. Utan botten i våra liv, det är att Gud har älskat dig långt innan du ens skulle stava till ordet G-U-D. Botten i ditt liv, det är att du är älskad. Han har inte älskat dig så gott han har kunnat. Han har inte gjort så gott han har kunnat mot dig. Utan han har gått så djupt ner som det överhuvudtaget bara gick att gå. Genom döden på korset. Han har inte sänkt ribban och sagt att det är inte så farligt med dig. Ja, det är okej, jag sänker ribban så att du också kommer med, så att du med. Det är inte så farligt det som du gör. Nej. Du är friköpt och du är skuldfri därför att Jesus har betalat ditt skuld. Därför att Jesus Kristus dog på korset. Inte för att din skuld är liten, inte för att du behöver bara lite förlåtelse, utan därför att din skuld är stor. Och du behöver hans ljud och hans offer för att bli friköpt. För din skuld är stor och din synd är stor. Jesus har gjort allt. Det är en enorm skillnad att gå med den botten i sitt liv än att gå med själv kan prestera med egna duktighet. Det räcker inte och det duger inte med att säga att allting är bra. Som det, när vi ser en värld som är fylld av ondska, orättvisa och lidande och självutvikt. Det absoluta priset och det största offret har inte du och jag gjort, utan det har Guds son gjort. Och han har älskat dig i en evighet och kommer att älska dig ända in i evighet. För 10 år sedan så befann vi oss på en semesterresa, jag och min man, 11 år som var det. Och vi var på det väldigt lyxiga stället Maui, som är en ö i bland Hawaii-öarna där. Så. Och precis innan så hade jag blivit färdig med mina studier. Och jag hade fått ett par jättevackra öronhängare av min man. Med liksom diamanter, och diamanter var såhär mini-liten, så det var inte så att yes, men det var liksom hur stort som helst för mig, och jag tyckte om de här öronhängarna otroligt mycket. När vi är där så tar jag av mig dem, därför att jag tänker att vi håller på att bada och grejer och så jag vill inte bli av med dem. Jag tar av dem, lägger dem i en apotekspåse, plastpåse på hotellet, för jag tänker så här, ja men det är jättebra så är inte någon städer ska sno dem, så tänker jag precis för att de är så gigantiska. Så har jag dem där och vi är där i 2 veckor tror jag. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg, så jag har jättekort minne. Men där någonstans, jag kan säga 2 månader då, så blir det ännu så. Det är jättebra att ha kort minne, för jag kommer ofta ihåg det som var positivt. Så det är min man jättetacksam för att jag kommer aldrig ihåg sånt här, du gjorde det och det, alltså, utan jag bara, man är så fint. I alla fall, så ska vi packa ihop och... Eftersom jag har så kort minne så tar jag den här plastpåsen, packar ihop och slänger plastpåsen. För jag tänker att vi bara skräp. Vi ska åka med flyget sent på kvällen, så vi checkar ut. Och packar ihop och lämnar våra väskor i lobbyn och solar och badar hela dagen. Marinus Nilsson har inte en tanke på övningarna. Men jag kommer på dem typ en timme innan vi ska åka från hotellet. Nej! Mina öronhängen! Och går till receptionen och bara så här, alltså, och förklarar och tänker, har ni städat rummet? Klart de har städat rummet. Våra städerskan, ja, hon är där, vi får tag på denna person. Och bara, har du kvar soppåsen ifrån vårt rum? Nej, jag har slängt den bland alla andra soppåsar. Vi letar upp det här rummet, jag kommer in utav soppåsar. Och det, vi måste sätta oss på bussen och åka till flygplatsen, annars missar vi bussen. När jag tittar in i rummet så ser jag att det här är omöjligt, att jag kommer aldrig hitta dem. Och jag gråter. Jag fullständigt bara bryter ihop. Och när jag gråter så är det så här fint. Utan jag bara säger så här. Och stor och så här. Och nu får jag det. Så liksom riktigt bra sjuk. Och rödgråten. Och jag tror att folk tänker att de har gjort slut. Bussen är ju färg. Och han har dumpat henne. Och väntar liksom. Och Per satt så snäll. Men ingen fara, vi kan köpa nya. Nej, jag är inte riktigt. Och jag är världens sämsta fru. Som slår på. Och mig. Som jag har fått så satt. Och när jag the drama queen. Verkligen. Och när jag är på flyget hem så är det som om Jesus var på mig och säger att Marilis, du blev så upprörd över att få öronhängen. Och det var inte öronhängen i sig, utan det var kopplade, de öronhängen var kopplade till Per, till hans kärlek, till mig. Öronhängen, det är ju bara en sak. Men det symboliserade hans kärlek för mig. Och hur Jesus fick påminna mig om. Du blev så otroligt ledsen över de här öronhängen. Hur mycket mer verkar inte mitt hjärta för dig, Marilis. När du ibland är som om du ligger på soptippen. Istället för att vara nära. Och mycket verkar i mitt hjärta över alla de människor som inte blev uppbyttade. Som ligger på straffhörden och som jag söker. Jesus har gett ett exempel på hur en kvinna som tappar bort en peng söker ständigt. Och när hon hittar så blir hon så glad som ställer sig på en stor fest. Samma sätt är det med Jesu kärlek till dem, till dem. Du är älskad och kärleken är fria. Kärleken i sitt väsen är sådant att antingen så växer kärleken eller så minskar kärleken. Den är aldrig statisk, den är aldrig bara igen. Antingen växer kärleken eller som minskar den. Jesu kärlek vill väcka ett gensvar i dig. Han längtar efter ditt gensvar. Han blir glad när du gensvarar. Det väcker någonting i honom. Och Jesus är enormt tuff mot dem som ersätter kärleken med religion i evangelierna. Han är enormt tuff mot dem. Och hur ser det ut i ditt liv? Hur ser kärleken ut i ditt liv? Växer den? Eller minskar den? Växer den eller minskar den? Är det varmt eller är det kallt i ditt inre? Om vi skulle sätta en termometer mot ditt hjärta. Visa plusgrader eller minus, varmt eller kallt. Jesus söker varken, vill varken se det kalla i ditt liv eller det ljumma i ditt liv, utan han vill se det varma i ditt liv. Han längtar efter att du ska bli riktigt varm och glödande av Jesu kärlek. Att vara älskad innebär också att vara utvald och kallad. Att vara utvald och kallad, kan ta nummer två. Att vara utvald och kallad, det är ju, du väcker någonting, du rör vid det innersta i våra liv. Är jag utvald? Är jag kallad? Du rör vid det allra, kanske mest sköra i ditt hjärta, som du inte visar för några andra. Så många av oss som brottas med att du verkligen är. Är jag tillräckligt? Är jag tillräckligt bra mamma? Är jag tillräckligt bra präst? Är jag hos världen. Jag vet inte om man gör så än idag. Jag hoppas inte att man gör så. Jag var jättekastigt rädd på honom. Nu vet man om man skulle välja två lag. Alltså jag var dålig på att fånga sådana här bollar. Jag var dålig på att dasa locket, sa man en stråle. Ta dasa locket. Alltså den här breda. Man måste spela bröder. Där ser jag som en märker och fler som har ångest här inne. Alltså, ta dasa locket, Emil. Istället. Och man hade sina tre slag. Och jag hade den runda. Och jag försökte alltså så andra dasa locket. Och så tog man det. Så jag var inte så bra på det. Jag var inte så bra på brännboll. Och går man 9 år i samma skola så vet man efter ett tag att man är inte så bra på brännboll. Vi väljer henne sen. Jag tror att det är många som har samma känsla. Att inte vara bland de första att bli valda. Utan att komma kanske ganska långt ner. Vad gör det med en människa? Vad gör de med ett barn? Om jag är utvald, vad gör det med min identitet? Jesus säger, jag har kallat dig i den. När jag är utvald, då får man gå omkring och säga att jag är en kungadotter. Och han är formans form och herrarnas herre. Jag är en kungadotter och jag får gå med sträckt rygg och rak rygg för Jesus Kristus, Messias. Han har kallat mig till namn och jag är hans dotter. Jag är inte sist i brännboll, det är min identitet. Jag är Jesus Kristi tjänarinna. Woo! Yeah! Men när vi sätter identitet, det var nu den första frågan jag fått här innan. Till några månader. När vi sätter vår identitet så, och när vi presenterar oss, så är det så många saker som präglar vår identitet som jag tror egentligen vi behöver skaka av oss. Vår identitet sätts ofta vid, hej, jag heter Marie-Louise Nilsson, jag har 3 barn, jag är gift, jag har ett fast arbete, jag är så här och så här gammal och jag är någorlunda frisk. Men om vi sätter vår identitet, hej, jag är arbetslös, sjuk, medelålders, och så vidare. Vad sätter din identitet? Vad är det som präglar dig? Vi håller oss lätt vid de här sakerna. Singel, gift, arbetslös, karriär, sjuk, frisk. Där är vår identitet. Men om vi istället skulle börja med jag är älskad, jag är utvald, jag är ett Guds barn. Om vi börjar där så behöver vi inte ha detta meningslösa och uttröttande sökande efter bekräftelse som vi har ständigt i det här samhället och i den här kulturen just nu. Vi söker något så enormt efter bekräftelse i alla andra hörn och på alla andra platser än där det verkligen spelar roll och där det verkligen påverkar. Vad skulle hända i ditt liv om du istället får söka identiteten och bekräftelsen i ditt jobb, hur du ser ut i vardag, istället skulle söka din bekräftelse och din identitet i att du tillhör Jesus Kristus? Vad skulle du göra med dig? Vad skulle du göra med din självkänsla? Vad skulle du göra med din självbild? Vad skulle du göra med hela dig? Hur skulle det förprägla dig istället? När vi har vår identitet i vem vi är i Jesus så blir våra relationer utifrån en frihet istället för utifrån krav där jag söker bekräftelse hela tiden. Min man ser mig inte, han bekräftar mig inte, min arbetsgivare bekräftar mig inte och så vidare. Allt det där kan vara sant. Men om vi börjar istället i att jag är älskad, jag är kallad, jag är utvald. Då leder mina relationer till en befrielse istället. Det är en enorm befrielse i att Per behöver inte fylla alla mina behov. Han kan inte göra det. Mina barn kan inte fylla alla mina behov. Ska inte göra det och inte kalla det till det heller. Jesus kan fylla alla mina behov. Varenda frå, varenda skrymsle i den här varelsen, i den här människan som heter Marie-Louise Nilsson. Vilken enorm befrielse istället. Och det är inte så att det blir lättare att leva i en relation bara för man är kristen. Det är inte så att vi har fantastiskt liksom äktenskap. Men det hade varit 10 gånger, om inte 100 gånger färre, om jag inte hade haft Jesus och varit gift med Per, kan jag säga. Eller varit gift med Maria. Det hade varit 100 gånger värre. För jag hade haft ett helt annat bekräftelsebehov. Men jag har Jesus. Jag har Jesus. I Romarbrevet 8:1 så står det en vers som jag försöker leva hela mitt liv utifrån. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Nu blir det ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Vi kallar det till frihet. Vi kallar det utvalda, älskade. Och så det sista. Jesus han talar om att vi är, han har bestämt oss till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som står. Du är inte bara älskad. Han har inte bara älskat dig. Och att du kallar till att älska andra människor. Du är inte bara utvald. Utan du är också bestämd till att bära frukt. Att växa i kärlek. Att växa i din identitet. Att växa i frukten. Frukt mognar. Eller hur? Frukt växer. Frukt är inte något, alltså vi märker väldigt tydligt plastfrukt, riktig frukt. Stor skillnad, eller hur? Plastfrukt, alltid samma färg. Inte så god att äta. Frukt, riktig frukt. Härlig, doftar gott. Vill ha mer utav den frukten, eller hur? Vilken frukt ser människor i ditt liv? I ditt vardagsliv. Vilken frukt ser de i ditt liv av att du följer Jesus Kristus? Av att du tillhör en gemenskap. Av att du får be syndernas förlåtelse och får också syndernas förlåtelse. Vilken frukt ser människor i ditt liv? Är det någon skillnad på dig och de som inte följer Jesus i din vardag? Bland dina grannar på din gata? Är det någon skillnad? Då ser människor att du är kristen. Då ser man det. För några år sedan så reflekterade jag och min man över att de ser grannarna på vår gata, att det är någon skillnad på oss. Märks det? Och då har vi börjat reflektera och prata med våra grannar och börjat höra, vad är det de ser? Jo, det som de såg först och främst, det var att vi var aldrig hemma. Och jag tänkte, okej, det är det som säger att de är kristen livsstil. Att aldrig vara hemma. De sa, ja, det kommer den ena sak och den andra. Vi får se bara era bilar fram och tillbaka så här. Och då blev en rannsakan för oss. Att en grann vill inte det att det ska vara främst att det är aldrig hemma. Att det är det som jag är kristen vill inte bli, alltså för då har man aldrig tid. Vad är det vi vill att människor ska se? Och vi vill att vi ska se att det finns en djup kärlek oss emellan. Vi vill att vi ska se att det är nära till bönen. Vi vill att vi ska se att det är något annorlunda, att det doftar gott runt omkring oss. Inte för att vi är någon speciella människor, utan därför att vi bär till Jesus. Guds rike går fram när vi går fram. Sen om vi klipper gräset, spikar på huset, pratar med grannarna, bjuder på middag, vad det än är. Så ska det dofta Jesus. Ingenting annat. Och det kan inte vara så, vi ändrade vår livsstil, därför vi kände att det kan inte vara så att vi är i kyrkan 4 dagar i veckan. När ska vi umgås med alla de människor som behöver höra om Jesus? Det är först och främst de som vi kallar till. Detta är en oas. Här ska vi få bli påfyllda för att göra Jesus känd. i vår vardag. Det är ingen fritidsgård, det är ingen förening för inbördes beundran här. Utan det är kyrka, det är kraftstation, det är oas. Det är det. Hur ser dina arbetskamrater att du är kristen? Är det för att du syrar med alla andra på jobbet? Eller är det för att andens frukter finns i dig? Andens frukter står de i Galaterbrevet 5. Den första frukten är kärlek. Växer den i ditt liv? Växer den? Så många människor som går omkring och tänker så här, jag kan inte förändras. Det funkar nu för alla andra att växa i tro, men inte för mig. Jag är sån här. Jag är ett måndagsexemplar. Gud hade nog en dålig dag. Så, det går inte. Jag ser att alla andra här inne kan nu, men inte jag. Jag kan inte förändras. När vi tänker så är vi en kristen artist. Vad är det? Jo, det är att vi bekänner att Jesus finns, men vi lever som om han inte gör det. Klänn det, smaka på det här, det riktigt bra. Vi bekänner att Jesus finns, men vi lever som om han inte gör det. Vi lever som om han inte gör det. Menar du att Gud är så liten så att han inte kan förändra dig? Att han kan förändra alla andra men inte dig. Att du har så stora problem så han kan inte förändra dig. Är det det du menar? Förändring kräver vilja och det kräver handling. För det första, vi har slitit ut alldeles för många förebedjare genom åren, tror jag. Så säger jag, jag ska förändras. Jag går till förbön och så får väl Gud bara göra någonting här, och sen så går jag på och så fortsätter jag precis som vanligt. Och då har vi gått fram till förbön utan att egentligen verkligen vilja förändras. Det är där det börjar. Vill du verkligen förändras? Och om du ser att jag har det här problemet, jag skulle behöva växa i detta, de här frukterna skulle behöva växa till i mitt liv. Jag är alltid så här arg, eller jag är alltid så här, eller jag klarar inte självbehärskning, jag klarar inte kärlek, jag är super, bara så. Men jag skulle vilja i alla fall, Jesus hjälp mig att överhuvudtaget bara vilja. Att börja med att vilja, det andra är handling. Om du bara vill, jo men jag vill, men så du gör ingenting åt det, så stannar det vid goda intentioner. Och där är de flesta hamnar där. Vi har goda intentioner, men vi vill bli en bättre människa. Men det kräver handling. Det kräver handling. Att börja gå. Att börja vandra. Okej, jag skulle behöva se mer av din frukt i mitt liv. Ja, men jag vill och jag handlar. Jag ber. Lite längre fram i Johannes evangeliet så talar Jesus om sanningens ande. Sanningens ande som ska komma och vägleda er hela sanningen. Alltså, vi behöver en stor dos av den helige ande också. En relation. Hur växer frukten i ditt liv? Frukt behöver näring och frukt behöver vatten. Var hämtar du näringen ifrån? Hämtar du näring i att vandra tillsammans med Jesus och ta en stund här varje dag? Att stänga av radion kanske 5 minuter innan du kommer till jobbet och bara be en kort stund. Att sätta på en lovsångsskiva istället för att låta radion gå. Att kanske stänga av tvn lite tidigare och läsa någonting som du tror innan du lägger dig. Var hämtar du näring någonstans? Och så behövs det vatten. Och behövs det helige ande. Relationer. Inte bara kunskap, utan relationer. Du är älskad. Du är utvald. Du är kallad till att bära frukt. Inte något stillasittande, inte någonting statiskt, inte någonting att bara vara kvar. Växer du i kärlek? Växer du i kärlek? Vet du Petrus? också om är inte hur många gudstjänster har gått på Petrus. Hur många ledaruppdrag har du haft, Petrus? Hur mycket kunskap har du i Gamla testamentet? Kommer du ihåg allt jag har sagt dig, Petrus? Nej. Han ställer frågan. Petrus, har du mig kär? Har du mig kär? Utifrån den frågan, utifrån det svaret, så får Petrus sin kallelse att gå. Hur sa templet i ditt hjärta? Älskar du Jesus? Du kan bara ge det som du själv har fått. Och jag tror att vi är många här inne som Jesus behöver höja temperaturen på. Hur konkret i veckan eller situationen där du behöver få mer kärlek och älskar, men också kan hitta stunder där du tar mer kärlek och får mer kärlek. Kan du skapa utrymme i veckan? Din identitet. Jesus vill hela din identitet, så att det inte handlar om hur du lyckas med något, vem du gifts med eller inte, hur många barn du har eller inte, hur mycket pengar du har skapat ihop eller inte, vilket hus du bor i eller inte. Just den här din identitet att du älskar och utför av Herren själv. Då börjar Gud göra ett under. Då är det bara att du har ett verkligt helt mål. Och du är utmanad att vara dukt för resten av veckan. Vilken doft ställer du runt omkring? Frukten behöver förnyas i ditt liv. Du ska inte bara gå med frukten som var för 20 år sedan. Utan Jesus vill ge dig en ny frukt idag. Han vill se en ny frukt växa till i ditt liv idag. Och det finns möjlighet att få dig att växa. Därför att han ger dig näring. Och han är den som vattnar. Nu ska vi få bara vara i en, och lyssna till en sång. Som är för vara som en bön och en utmaning för oss. Jesus, tack för att du är här. Tack för ditt ord till oss. Tack för att du kallar oss som vänner. Tack för att du kallar oss vid namn. Tack för att du kallar oss och sänder oss. Nu ber jag om att du bara skulle komma helig ande och röra vid oss. Du vet vad du ser. Vad vi behöver till oss. Herre, kom och sätt ditt finger på områden i våra liv som vi behöver ge till dig. Kom igen. Yeah.
Thank you.